Podplay.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Det är vi verkligen. Hej och hoppas ni mår bra.
Verkligen. Och hoppas att du mår bra, Karin, och hoppas att jag mår bra. Vi befinner oss ju i olika tidszoner.
Just det.
Det är ju lite speciellt.
Ja.
Även om det bara är en timmas skillnad så är det ju ändå en timma.
Jag tycker att det adderar en viss nerv, eller?
Eller?
We're going international. Du är i London.
Verkligen. Jag är i London. Oh. Världens regnigaste stad som verkligen har visat upp sig från den sidan.
Ja, jag fattar. Men det är ändå toppen.
Det är ändå toppen. Det är jättemysigt att vara här.
Fan vad härligt.
Och ikväll var vi åt på en restaurang som min syster och hennes familj äter på ganska ofta. Mm. Där de har träffat bland annat Tom Jones och Simon Cowell.
Ooh, troligt.
Två bra kändisar.
Men inte den här gången, nej.
Tyvärr var det ingen kändisar idag.
Tråkigt.
Jag har varit där två gånger och inte sett någon kändis.
Helt torrt på kändisfronten.
Tyvärr.
Alltså, London tycker jag känns som en, alltså, det känns som en sån stad där liksom, det ändå är möjligt. Alltså ganska, det känns integrerat kändislivet med resten av livet på något sätt.
Jag håller verkligen med.
Alltså, eller liksom, åtminstone inte en helt egen värld liksom.
Nej, jag håller verkligen med.
Mm. Bra. Men ingen kändis har sett.
Kändisar. Nej. Inte idag. Eller inte den här gången.
Inte den här gången.
Typ aldrig när jag varit i London. Men
nej, inte jag heller.
Jag förstår det ändå, din känsla. I New York däremot.
Där har du sett.
Ja, men jag tror vi pratade om det tidigare. Jag satt ju bordet bredvid hans snygga i Criminal Minds.
Och då menar vi alltså han den smarta.
Han som är liksom en nörd.
Japp. Det är faktiskt en toppen celebrity sighting, måste jag säga. Men den bästa som du har sett i Sverige då? Det vet du.
Zlatan.
Zlatan. När vi var tillsammans.
Du var med. Det är den du tänker på.
Japp.
Ja, starka scener. Det var en stark stund.
Ja, det var det verkligen.
Träffa och träffa, men det var ändå stark stund.
När du och jag var och brunchade med Zlatan.
Exakt. Exakt. Gänget.
The three amigos.
Verkligen. Annars då? Några kändisar där som du har sett på senaste tiden eller något sånt?
Mm, ja, jag har ett. Ja. Det är ju ett tag sedan så gjorde du ett fall där du sa så här, och nu kommer en serie om det här fallet där Jessica Biel spelar mördaren.
Candy.
Den har jag kollat
har
på
sett den?
Ett gäng avsnitt av.
Är den bra?
Ja, jättebra. Jätteobehaglig.
Vad kul.
Alltså fruktansvärt. Deprimerande. Ja. Väldigt, väldigt sorglig.
Väldigt och inte, hemsk historia.
Jo, men liksom inte bara sorglig i mordet ju. Utan liksom allting,
nej,
allting runt är så jävla, jävla, jävla sorgligt typ. Men bra liksom. Väldigt bra. Så den kollar vi på just nu.
Vad kul.
Mm.
Har du, var hittar man den då?
Disney Plus. Japp. Har du något
bra tips.
Gott tips?
Jag är inte direkt true crime-relaterat, men kan säga att under den här helgen har jag insett att jag tycker det är väldigt kul att titta på gymnastik. Så det är väl ett tips. Ja. Det är världsmästerskap just nu, eller det har varit det i helgen.
Just
så
det,
att det har blivit någon timme.
Se efterhand då.
Ja.
Vilken sorts gillar du?
Tycker det är väldigt spännande med uneven bars, som är då när de slänger sig mellan två stänger i olika höjd.
Det är så spännande.
Och går så var det en som har så faceplantade på mage. Och det ser ut så himla ont. Jag tycker så synd om henne.
Men alltså, det måste ju vara livsfarligt.
Ja. Alltså, det är faktiskt helt sinnessjuk sport. Men något som jag liksom har tänkt att jag skulle tycka var totalt ointressant. Som jag faktiskt blev verkligen tagen av.
Ja, kul.
Ja, så att vi får se om jag kanske...
Något för Sigrid?
Ja, min syster sa också det. Men jag tänker mer att det kanske är någonting för mig. Nej.
Absolut.
Vi får väl se.
Ni kanske kan ta upp, det kanske finns sån mother-daughter gymnastics där ni kan gå tillsammans.
Jag vet ingen som är så ograciös som jag själv, så att jag tror inte att det är en sport för mig. Men man kan testa,
det blir bra. Men jag ser verkligen ändå fram emot det. Det måste jag verkligen se.
Ja, tänk vad kul när du får komma på världsmästerskapen. Nu var det i Liverpool, men nästa gång när jag är med så tänker jag att det kanske kommer vara i så Miami, kanske? Och att det var det härligaste stället jag kunde komma på att resa till. Men kanske.
Kanske, vem vet. Okej, men om det är så, då kan jag tänka mig att vara alltså eran sån, liksom, jag vet inte vad det heter i gymnastikvärlden, i bandvärlden så hade jag då sagt att jag var en roadie.
Ja, vet du, det kan du få vara.
Jag kan bära era barrar.
Men du kan få vara med, för att min syster, hon kommer vara ansvarig för vattenflaskan, för de har som en sprayvattenflaska som de sprayar på barren.
Okej,
kinesiska laget hade en liksom industriflaska, vi kommer jobba lite mindre flaska. Du kan få vara ansvarig för talken.
Gärna. Okay. Jag kan också tänka mig att linda en och annan hand.
Det kan du få. Det kommer skadas.
Ja, men jag är handansvarig egentligen, kan man säga.
Exakt. Nej, talken går tydligen överallt. Den går mellan benen, under armarna. Mellan låren menar backa. Jag nu. Inte mellan, jag menar jag vill, inte under alltså, livet, Karin. Jag menar mellan benen. Alltså, nej, mellan låren.
Jag vill inte talka
dig. Okej, moving on. Vi hörs om det.
Vi hörs om det. Det här är ett arbetsmiljöproblem redan från början.
Okej, okay, sorry.
Okej, okay, men du,
ja,
ska vi...
vi kör. Året är 2013 och Jessie Blodgett är hemma i Hartford i Wisconsin från college, University of Wisconsin-Milwaukee, där hon går, över sommaren. Hon var på skolan på ett stipendium för musik och hon var helt sjukt begåvad. Hon kunde spela så här jättemånga instrument och sjunga och skriva musik. Och jag har hört lite och det låter liksom bra verkligen. Alltså hon är jätteduktig. Är liksom min väldigt rookie. Men hon är jätteduktig. Och hon har...
Du är ändå en syster som har sett Simon Cowell. Så jag skulle ändå säga att du är lite av en expert.
Exakt. Sitter nästan där i idoljury. I American Idol alltså. Och hon har sysslat med musik länge. Liksom sedan hon var liten. Och efter att hon gick ut high school. Och innan hon började på college. Så hade hon också haft så här klasser. Där hon undervisade piano och fiol och sång. Och det gjorde hon även under den här sommaren då. När hon var hemma. Efter, liksom på sommarlovet så att säga. Och hennes högsta dröm var att bli dirigent på, alltså för en skolorkester. Eller kör typ. Och det är så himla intressant tycker jag. För att det säger så himla mycket om hur omusikalisk jag är. För att ja, det säger ju alla som kan någonting om musik. Att det är liksom så häftigt. Att det, dirigenten är liksom, det är typ det coolaste man kan vara. Men jag fattar inte vad de gör. Jag fattar verkligen inte vad de gör.
Du tänker så här, gud, behövs verkligen den där pin,
typ så.
Pinpersonen.
De räknar inte ens takten. En, två. Eller du vet. Men jag tycker i alla fall att det är spännande.
Men det har de trummisat till. En, två, tre, fyra.
Just det. Men i alla fall. Hon var hemma över sommaren och bodde hemma hos sin mamma Deborah och sin pappa Buck. Vilket de då såklart tyckte var super mysigt. De hade haft väldigt mycket problem när de skulle få Jessie. Liksom. De försökte, Deborah försökte bli gravid med Buck jättelänge. Men, och till slut då, så gick det. Och så fick de Jessie. Så hon var liksom som deras mirakelbarn typ. Och hon var också ensambarn. Och de hade liksom en väldigt nära relation till varandra. Allihopa, alla tre. Och... under den sommaren då, utöver att hon spelade, hade de här musikklasserna och utöver att hon jobbade extra på en restaurang, så var hon också med i en pjäs, en uppsättning av Fiddler on the Roof. Vilket inte osökt får mig att tänka på Notting Hill. Får du också det? Tänka på det? Okej.
Nej.
Någon annan kanske förstår.
Oh. Så härligt med Notting Hill dock. Alltså,
jag vet,
i allmänhet.
Ja.
Ja.
Och där hon då spelade just fiddlern, som är då violinisten.
Mm.
Och en kväll i juli, den 14 juli 2013, så hade liksom alla som var med i föreställningen en jättestor fest. Och det var då dels för alla som jobbade med pjäsen, och så verkar det också ha varit typ så här kompisar och familj till alla, liksom hela ensemblen. Hon hängde där liksom några timmar och sen begav hon sig hemåt. Och vid ett tiden så kom hon hem och Deborah var fortfarande vaken och ville höra allt om hur hon hade haft det. Så de typ satt och småpratade lite en stund och sen så gick de båda två och la sig. Morgonen efter, alltså den 15 juli, vid 8-tiden så skulle Deborah åka till jobbet. Och innan hon stack hemifrån så skulle hon ställa tillbaka Jessys tvättkorg in i Jessys rum. Så hon liksom tassade in och ställde tvättkorgen i rummet och sen så tassade hon ut igen. För hon ville liksom inte väcka dottern som låg och sov i sin säng. Hon liksom tänkte så här, men hon kom hem sent, hon är säkert trött. Hon har typ inte lektioner förrän senare idag, låt henne vila. Så hon stack hemifrån liksom. Och vid lunch så åkte Deborah hem för att äta. Och då kommer hon hem och då är det också en elev till Jesse som är där för att liksom ta typ en pianolektion. Och Jesse har typ inte öppnat dörren, så de bara okej, fan vad skumt. Jag går in och ropar på henne. Så hon ropar och ropar och Jesse svarar inte. Och då bestämmer sig Deborah då för att gå upp till hennes rum. Så hon går upp, ser att Jesse fortfarande ligger i sängen. Går fram till sängen för att typ, hallå, vakna. Och då när hon står vid sängen så ser hon att Jesse ligger med ansiktet neråt i kudden och att hon är helt blå. Och när hon tar i henne så känner hon att hon är helt kall. Så jäkla hemskt liksom. Så Deborah får såklart panik och ringer direkt till liksom ambulans och larmcentral och allting. När ambulansen kommer hem till deras hus så lever Jesse inte längre. De ser att hennes handleder, hennes anklar och hennes nacke har spår efter att varit bundna. Och både hennes hår och hennes byxor är blöta.
Vad fan?
Ja, så det är skitskumt. Så först liksom så, alltså Deborahs första tanke är typ så här, hon har bara slutat andas i sömnen.
Ja.
Såklart. Men sen så märker de då att så här, nej, det är någon som liksom har bragt henne om livet. Så Deborah och Buck blir såklart helt förtvivlade för att Buck hinner inte ens komma hem för att typ såhär, alltså vet, han känner att han inte hinner för att typ säga hej då till henne för det blir såhär direkt en brottsplats, de får inte röra någonting, de får inte se henne och du vet såhär, det är jätte chockartat såklart för dem. Och det är liksom, de fattar typ inte vem som skulle kunna tänka sig att göra någonting som tankar mot henne, för hon är verkligen såhär jätteomtyckt, hon har inga fiender, du vet, de är verkligen helt såhär okej, vad är det som har hänt typ? Så polisen börjar då såklart lista misstänkta som skulle kunna ha varit involverade i hennes död. Dels så har de då en misstänkt som är en kollega på den här restaurangen, eller egentligen två kollegor på den här restaurangen där Jesse jobbade extra, som har typ så här tafsat på henne eller typ betett sig olämpligt liksom. Och det har hon pratat om med båda sina föräldrar. En av dem har typ så här, du vet, ställt sig i vägen så att hon behöver trycka sig förbi honom och du vet så här riktigt snuskigt
beteende.
Ja. Sen var det också då en man som hade varit då på samma fest dagen innan henne som Jesse då hade berättat om och också skrivit i sin dagbok så senare visar att han har typ kladdat på henne jättemycket. Han är mycket äldre än vad hon är och hon vill inte alls det, men han hade vet så här typ dragit ner henne i hans knä och du vet vart så här, kom hit och vart så här. Ja, allmänt äcklig också typ. Så det är liksom först dem. Och den här mannen då som hade varit på festen, som var liksom, han hade heller inte dykt upp på sitt jobb dagen efter Jesse mördades. Så de har liksom några misstänkta ganska omgående. Så polisen förhör alla och du vet, kollar deras bakgrund, kollar deras alibi, kollar allt sånt där. Men alla har alibi, alltså vattentäta alibin, och avskrivs direkt från utredningen. Så de har inga leads utöver då att hon har, så här, hon har blivit mördad i sitt hem. De har ingen aning om vem det
är.
Så sjukt. Och parallellt med att polisen utreder mordet på Jesse så utreder de också en annan händelse som har hänt det är ett annat distrikt på något vis, men det är ändå i samma stad. Jag vet inte exakt hur de där funkar, polisdistrikten. Men de utredde i alla fall en annan händelse som hände 3 dagar innan Jesse mördades. För då var en ung kvinna vid namn Melissa, hon hade varit ute och gått med sin hund i en park. Så hon går liksom där, minding her own business, när hon hör snabba steg bakom sig. Så då har hon vänt sig om för att se vem det är som går bakom henne. Och då ser hon att det är så här en ung kille som ser helt vanlig ut. Så hon bara skrattar och är så här, gud vad du skrämde mig. Hon blir skiträdd. Och sen så bara vänder hon sig om och säger så här, men det är en helt vanlig snubbe liksom. När hon har sagt det så blir hon skiträdd igen. För han stannar liksom inte upp. Han beter sig inte, quote on quote, normalt i den här situationen. Utan han börjar springa mot henne. Och då ser hon att han har en kniv i sin hand. Så sjukt läskigt. Han hoppar på henne och lyckas få omkull henne ner på marken. Och då gör hon en grej som känns helt bizarr, men som man ändå kan fatta, för att hon säger så här, det var det eller liksom goodbye typ. För hon tar alltså tag i kniven, alltså i äggen på kniven med sin hand och brottar den ur hans hand.
Åh jävlar.
Alltså det är så obehagligt.
Så jävla instinkt. Typ.
Alltså det är så sjukt. Och hon har liksom berättat då att så här, ja men jag hade inget annat val typ. Så hon då får övertaget i och med att hon har kniven. Han kommer typ helt av sig, för han blir så paff då att helt plötsligt är han, ligger de båda på marken och hon håller en kniv mot honom typ. Så han blir typ rädd och är så här, snälla får jag gå härifrån? Och då är det typ att hon bara, nej det får du verkligen inte göra. Du ska typ vänta här tills jag har ringt polisen. Vilket ju han såklart inte gör. Och hon gör ju liksom ingenting. Alltså han springer därifrån jättefort. Så helt i chock då åker hon till akuten för att liksom rå om sin skadade hand. Och hon har då alltså skurit upp hela handen typ. Och de som syr, alltså de som syr det, det sys med 15 stygn. Och de tror typ att så här, du kommer troligtvis aldrig få typ känsel i handen igen. För att du vet, hela handflatan är förstörd typ. Men, och samtidigt då så får hon såklart prata med polisen. Och det som är intressant då, hon beskrivs av den här polisen som tar hennes vittnesmål som det bästa vittnet han någonsin har träffat. För hon kommer ihåg varenda detalj. Allting är liksom helt glasklart. Hon minns då att när hon har klivit in i parken så har hon sett en blå typ van stå parkerad vid entrén till parken. Hon minns årsmodell, hon minns modell, märke, modell, årsmodell. Hon har sett honom sitta i bilen och reagerat på typ att han tittat på henne och hon har tittat på honom. Sen minns hon då att han som attackerade henne var runt 1,87 lång, att han vägde runt 95 kilo. Han är blond, vet hon beskriver typ hans utseende. Han är 18-20 år gammal och hon minns typ precis vad han hade på sig. Han hade så här rutiga shorts, alltså vet hon liksom har
så imponerande.
Alltså det är verkligen alltså det är helt sjukt. Jag vet typ knappt vad jag själv hade på mig igår. Alltså
nej, jag har ingen aning. Jag vet inte vad jag har på
mig.
Vad
har du på dig nu? Exakt. Om du blundar nej, nu kan du säga vad du har på dig.
Nej, alltså jag har ingen aning.
Nej, men det är bara så mäktigt.
Ja, verkligen.
Så de går ut med en fantombild och en efterlysning av just en sån här blå bil då som Melissa hade sett. Och några dagar efter överfallet så får de in ett tips av en man som faktiskt råkar vara polis också. Och han berättar att han har varit ute och sprungit i den här parken där Melissa hade blivit överfallen. Och att han då hade sett en blå van stå parkerad där den här blåa bilen hade stått parkerad när Melissa blev överfallen. Han berättar att han vet inte varför, men han har tagit bilens registreringsnummer och kollat upp vem som ägde bilen. Och ägare till bilen är ett par som heter Bartlett, Mr. och Mrs. Bartlett.
Mm.
Och polisen då som letar efter Melissas attackerare, överfallare, inser då att den här Mr. Bartlett är för gammal för att passa in på hennes beskrivning. Men det visar sig att de har en son.
Japp. Yep.
Och han är 19 år och heter Daniel Bartlett. Så polisen bestämmer sig för att kalla in Daniel, eller Dan som han också kallas, på förhör. Och när de ringer honom för att så här, säga att de vill prata med honom, så blir de väldigt förvånade över att höra var han befinner sig just då. För han var nämligen hemma hos Deborah och Buck Blodgett på en minnesstund för Jesse.
Mm.
Och när han kommer in till polisen så säger han att han precis har närvarat på en kompis minnesstund som har blivit mördad och våldtagen. Och då är polisen typ så här, det är skumt, för att du vet, obduktionen är inte genomförd. Så de vet inte att Jesse har blivit våldtagen.
Att hon har blivit ut... Nej.
Så det är tydligt då att han känner Jesse då, för han har ju varit liksom på hennes minnesstund. Och de lärde känna varandra redan i high school, och under några månader i high school så var de också ett par. De var båda två väldigt intresserade av musik och hade skrivit så här låtar tillsammans som de så här sjöng in på typ YouTube. Eller, okej, gud vad gammal jag lät.
Ja,
du ganska. Förstår vad jag menar. De TikTokade eller något. Nej,
backa nu. Backa.
De har gjort musik ihop, punkt. Ja. Och ja. Efter high school så har de liksom glidit isär. De gick på olika skolor. Och Dan hade också hoppat av college ganska liksom efter typ första terminen. Och flyttat tillbaka hem till sin mamma och pappa. De tyckte ju inte det var toppen och har sagt typ så här, du måste skaffa ett jobb och betala hyra om du inte ska gå i skolan. Typ.
Mm.
Så hon går på college och han är hemma och har ett jobb. Och sen då när sommaren kommer så kommer ju Jesse hem, och då börjar de två hänga med varandra igen. Och han var också med i den här pjäsen, och du vet, så här, de har liksom fått upp kontakten igen helt enkelt. Men så här, så han berättar då att han har varit där, och men polisen hade ju egentligen inte kallat in honom för att prata med honom om Jesse, för de visste ju inte ens att de var kompisar.
Nej.
Utan de vill ju veta om Melissas överfall. Så de frågar honom vad han har gjort den dagen som Melissa blev överfallen. Och då säger han att han har varit med sin flickvän. Och som svar på varför han har en skadad hand så säger han att det var för att han hade varit med om en olycka på jobbet. Men då drar polisen ett trumfkort, för de vet någonting som inte Dans föräldrar vet om. Nämligen att Dan inte har ett jobb. Han typ har ljugit i ett halvår för sina föräldrar om att han har ett jobb. Varje dag när han sticker hemifrån på morgonen så är han typ i en park. Alltså du vet, drar omkring så här.
Ja, det verkar vara en sån himla stressig del av att låtsas som att man har ett jobb.
Alltså jättemycket, vad ska man alltså, göra i 9 timmar?
Man måste bara dra runt. Exakt.
Och så får ingen se en heller. Alltså jättejobbigt.
Nej, och om någon ser den så måste man liksom se busy ut.
Verkligen,
tänka.
Jobba på en låtsas dator i luften när man är i den där parken.
Exakt. Så stressigt.
Så jag håller verkligen med, så himla stressigt. Nej, men så när han säger då att han var med om en jobbolycka och det är därför hans hand är skadad, så är de bara så här, men det är så att han liksom inte. Så de pushar honom liksom på, och de bara så här, vi vet att det är du, kom igen, erkänn. Och till slut då så medger han att det är han som har attackerat Melissa. Men han säger att han egentligen inte har gjort det för att skada henne, utan att han gjorde det för att skrämma henne. Och han säger att han ville skrämma henne eftersom han själv kände sig så himla skrämd för vad som ska hända med honom i framtiden, eftersom han inte har jobb, han har ingen utbildning och så här. Och då ville han bara att någon annan skulle känna samma känslor som han gjorde.
Oj.
Mm.
Och jävlar vad mörkt.
Så mörkt. Men så han grips då i alla fall för överfallet på Melissa, och samtidigt tänker ju polisen så här, vi måste ju se vad han har att göra med mordet på Jesse. De känner varandra. Så dagen efter att han har gripits kommer också obduktionsrapporten tillbaka. Den visar då att Jesse har dött av strypning och att hon har våldtagits, precis så som Dan sa. Så de bestämmer sig då såklart för att förhöra honom. Och då liksom ändrar han bana helt och hållet och bara så här, jag vet inte ens att hon har dött. Alltså du vet, han bara så här total förnekar någon slags koppling till henne typ. När de frågar honom vad han har gjort den dagen som Jesse mördades, så berättar han då att han har tillbringat den dagen i en park som heter Woodland Union Park. Och polisen kollar då övervakningsbilder från parken. Och mycket riktigt ser de att Dan är i parken. Han har anlänt där typ strax före 10:30 på morgonen. Men de är säkra på att han är involverad i mordet, i Jessies mord. Så att de bestämmer sig för att så här, vi ska leta igenom den här parken. Vi ska hitta bevis på att han har åkt dit efter att han har mördat henne. För obduktionen har visat liksom att hon har dött någon gång mellan 10 och 10:30. Typ. Så de gör en genomsökning av parken. De går igenom buskar, soptunnor, du vet, you name it. Och till slut gör de ett väldigt viktigt fynd. För i en soptunna så hittar de ett tomt flingpaket. Eller det är tomt på flingor. I det så ligger det blodiga pappersservetter. Det ligger såna här antibacterial wipes typ. Mm. Rep och en handduk som har blodiga fläckar på sig. Och allting kan då kopplas till Jessie. För på repen finns det då både Jessies och Dans DNA. Och du vet sådär, allting bär hennes DNA. Vidare så hittar man också Dans DNA under Jessies naglar. Och man hittar även Dans sperma när Jessie opererades. Utöver det så hittar polisen de shortsen Dan hade haft på sig när han attackerade Melissa. De har blodfläckar på sig och ligger hemma i Dans garderob. De hittar en påse med tejp i. På tejpen sitter det hår som har tillhört Jessie. Polisen hittar också diverse saker i hans dator, typ våldsporr och flera Google-sökningar som de tycker då liksom är kopplade till de brotten han har begått. Ett vittne kliver också fram och berättar att hen har kört förbi Jessies föräldrars hus mellan 10 och 10:15 på morgonen som Jessie mördades. Och att hen då har sett en blå bil, precis som den som tillhörde Dans föräldrar, stå parkerad utanför huset. Så det finns väldigt liksom mycket bevis mot Dan.
Alltså extremt mycket teknisk helt bevis. Ja.
Och han är ju såhär 19 år, alltså... Det är så sjukt. Hon också, alltså de är så himla unga. Det är så jäkla, ja. Så han grips och åtalas då såklart också för mordet på Jessie. Och åklagarna menar att han då tagit sig in genom fönstret i Jessies sovrum. Sen har han bundit och våldtagit henne där innan han sen mördade henne. Efter att han har mördat henne så har han försökt tvätta bort typ alla spår från hennes kropp. Och det är därför hon är blöt sen när Deborah hittar henne. Efter att han har försökt tvätta henne så har han då lagt tillbaka henne i sängen. Åklagarna menar då att han har gjort det här för att han typ vill realisera de här sexuella fantasierna som då de menar porren i hans dator visar på liksom. Och att han då har valt Jessie för att han kände henne och att han då hade försökt göra det med Melissa tidigare men att det misslyckades så att han då tänkte att det typ skulle vara enklare att göra det mot någon han kände typ. Mm. Så han åtalas då för överlagt mord på Jessie och han nekar då till att han är skyldig i rättegången. Efter bara 3 timmars överläggande så dömer jury honom som skyldig och han får då livstid i fängelse utan chans till frigivning. Han åtalas också för överfallet på Melissa och där, och det är så här massa delar, det är typ så här försök till mord, alltså du vet det är så jättemånga olika. Han accepterar en plea deal och erkänner sig skyldig till överfallet. Och då slipper han liksom flera delar av åtalet. Men han döms då till 5 år som ska avtjänas i följd med hans livstid för överfallet på Melissa. Han avtjänar just nu sitt straff och fortsätter att förneka att han hade något med mordet på Jessie att göra. Jessies mamma är såklart, och pappa är såklart fortfarande i djup sorg. Men efter Jessies död så började pappan Buck, framförallt, jag tror mamman också är involverad, men det är han som liksom är frontfigur, att arbeta för att få slut på mäns våld mot kvinnor. Så han driver ett projekt som heter Love is Greater Than Hate. Och där föreläser han då om Jessies död i ett försök att få fler då att välja kärlek över hat.
Oh.
Så sjukt.
Fy fan, hemskt. Vad hemskt.
Mm.
Oh, fruktansvärt.
Jag vet, jag blev så himla drabbad, verkligen.
Ja.
Väldigt, väldigt sorgligt.
Ja, det var fruktansvärt.
Jag vet.
Det är... Tänk att döma, alltså bli dömd till livstidsfängelse utan möjlighet till möjlighet att bli frigivning när man är 19, när man är 19 år gammal.
Så sjukt.
Det är ett långt jävla liv alltså. Mm.
Nej, det är så...
Åh, oh, gud. Mörkt, och hon fick ett så kort liv.
Ja, det är ju verkligen hemskt när det är så... Allting är om unga människor. Då blir man verkligen... Och jag blev så drabbad av att hon var hemma. För det är liksom verkligen... Man tänker att man är orolig när man går hem från en fest. Och sen så... Yep. Ja.
Men när man är innanför dörren så är det tryggt liksom.
Exakt.
Jag vet. Oh,
nej, det är ju fan.
Usch.
Jag har läst Actress Raped and Murdered by Her Childhood Friend av The Wicked Truth på medium.com. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline på NBC som heter Obsession. Jag har läst en text som heter Teen Found Strangled to Death in Her Bed After Pool Party and Authorities Main Suspect Shocked Everyone av Jill Cederstrom på Oxygen.com. Jag har varit inne och liksom läst typ allt på Love is Greater Than Hate, deras egna hemsida.
Just det.
Och sen så har jag läst Inside the Murder of Jesse Blodgett. Teen Found Dead in Bed by Mom. Skriven av Catherine Davison på 7news.com.au.
Oh. Du, tack så jättemycket.
Tack själv.
Anna? Är du med mig?
Jag är med dig, alltid.
Vid 6:30 på kvällen den 30 maj 2016 så får André Lattegan ett sms från sin bank. Sms:et är liksom någon slags säkerhetsfunktion. Alltså den informerar om att en stor summa pengar flyttats från ett av han och hans fru Hanles konto till ett annat. Paret har varit tillsammans i 34 år, de har 3 barn och bor i Krugerstorp i nordöstra Sydafrika. Det ligger typ nordväst om Johannesburg. Mm-hmm. Hanle jobbar som mäklare och är ute på uppdrag den här kvällen. Hon ska visa, du vet, typ en bostad för en intresserad köpare. Men så kommer det här smset då, och den här överföringen går till ett konto som någon sällan använder. Så han ringer till Hanle för att försöka typ ta reda på om hon vet någonting, för att han tycker att det här är konstigt liksom. Mm. Men hon svarar inte sin mobil, och när han försöker igen så är den avstängd.
Uh-huh.
Och han blir då orolig, och när han en stund senare får ett samtal från Hanles kollega så går oron över till panik. För hon skulle ha träffat sin kollega klockan 18, alltså de skulle ha visat den här bostaden tillsammans typ. Men varken Hanle eller den här liksom klienten har dykt upp. Och timmarna går utan ett ord från henne, och André tvingas informera deras barn om att deras mamma är borta. Polisen kontaktas och de hittar Hanles bil utanför Netcare-sjukhuset som ligger i Krugerstorp. Men hon är inte på sjukhuset och det finns inte heller några spår av henne i bilen. Men morgonen efter så kommer nyheten. Det är några barn som hittat en kropp med en liten väg i Tarleton-området utanför Krugerstorp. Och snart så står det då klart att det är Hanle som hittats. Och hon har dött av ett... hon är skottskadad helt enkelt.
Okay.
Så polisen börjar utreda det här. Och det bästa, liksom, deras bästa ledtråd är ju de här banköverföringarna. Alltså att någon har hållit på med deras pengar liksom, den här kvällen typ som hon har försvunnit. Man kan se att någon har försökt ta ut pengar från Parat Lattigans konton på flera olika bankomater runt om i Krugerstorp.
Mm.
Så man kollar då CCTV från en eller kanske till och med flera av bankomaterna. Och man ser då en ung kvinna som har en mössa på sig typ. Polisen efterlyser henne och får snart ett tips. Det är den 18 år gamla Marcel Stein.
Mm-hmm.
Marcel har liksom, alltså hon är så här jättebright typ. Hon har just kommit in på läkarlinjen och har liksom en väldigt så verkar ha en bra framtid framför sig, förutom att hon då har försökt använda en mördad kvinnas bankomatkort. Polisen plockar in henne på förhör men får inte ur henne någonting. Men så får de ett anonymt tips. Det här tipset säger att man bör utföra en husrannsakan på Marcels mammas arbetsplats. Den här mamman, hon heter Marinda Stein och hon är lärare. Och när man letar igenom hennes klassrum så hittar man ammunition som matchar den som används för att mörda Hanle.
Uh-huh.
Alltså i klassrum. Hon typ jobbar på en högstadieskola.
Men gud.
Det är så jävla konstigt. Men så man har Marcel och man har Marinda, men ingen av dem säger någonting. Istället så blir det Marindas andra barn, den 20 år gamla sonen Leroux, som först erkänner till polisen. Han säger att familjen varit en del av en sekt som under 4 års tid mördat 11 personer.
Va?
Ledaren för sekten heter Cecilia Stein. Hon är före detta satanist som har räddats av en religiös grupp och typ samlat några trogna följare runt sig. Och hon heter alltså Stein i efternamn också, men hon är inte liksom släkt med Marinda eller Rose Marcel. Jag tror att någon av dem, alltså från något håll, så är det här efternamnet taget liksom.
Ja.
Men jag vet inte vem som hade det först, om du förstår. Men så de heter alla Stein liksom. Okej. Okay. Mm. Nu spolar vi tillbaka bandet lite till 2012.
Okay.
Det pågår någon slags satanic panic i Sydafrika vid den här tiden. Vad jag förstår, det är framförallt då vita Sydafrika som vi rör oss i det här fallet.
Mm.
Och den här liksom, satanistpaniken började redan på 90-talet. Lite så inspirerad av, du vet, USAs egna satanic panic.
Ja.
Men den liksom lever kvar. Alltså det typ blossar upp igen då och då. Liksom. Att det är ändå ganska vanligt att det typ man har sådana olika perioder av satanist scares. Liksom.
Mm.
Så en dag 2012 så kommer en kvinna till den religiösa gruppen Overcomers Through Christ. Kvinnan säger att hon är en häxa sedan liksom flera generationer tillbaka.
Mm-hmm.
Och hon har just lyckats fly från en satanistisk sekt.
Okay.
Hon behöver hjälp. Hon behöver att Overcomers Through Christ genom bön skyddar henne från sekten. Annars så kommer liksom, de komma och ta henne igen eller typ skada henne liksom. Så det är så här, alltså, bara deras kristendom kan då rädda henne från Satan. Och den här kvinnan är då den här Cecilia Stein.
Mm.
Overcomers Through Christ öppnar förstås sina armar för Cecilia. De är liksom goda kristna. Det är deras roll att rädda henne från Satan och typ Satans följare som är i den här sekten som hon har varit med i typ. De organiserar bönegrupper och ber så in i för hennes liksom säkerhet och trygghet, och de liksom verkligen tar henne till sig och försöker verkligen verkligen hjälpa henne typ. De alltså går verkligen ihop för att typ den här sataniska sekten ska låta henne vara typ. Och det behövs alltså mycket mycket böner, för Cecilia, hon har det tufft. Hon berättar då om de fruktansvärda saker som hon har varit med om och sett i sekten, och hon säger att hon är hotad till livet av sektmedlemmarna, och hon har också, men nästan som sådana liksom anfall, lite så, om du tänker lite så exorcisten-anfall.
Mm.
Att de typ så här faller till marken och har kramper och typ skriker och gråter och sånt liksom.
Okay.
Att hon är verkligen efter, hon är utsatt kan man säga.
Yeah.
Så allt Overcomers Through Christ fokus är till en början på Cecilia. Alltså de är så här, okej, okay, det här är vårt case liksom. Men över tid så börjar folk tänka att så här, ja, okej, okay, vi kan fortsätta be lite för henne, men vi kanske också kan be för något annat. Vi kan liksom inte bara ha den här personen.
Bara lägga alla ägg i en korg.
Exakt, precis. Det kanske finns kanske fler som behöver hjälp, vem vet. Och det gör då Cecilia rasande. Och extra arg så blir hon på gruppens ledare Ria Grünewald. Den här gruppen, jag kommer kalla den för OTC från och med nu, för att den nämns då. Och den här Ria, som sagt, alltså som jag förstår det så är hon liksom ledare för OTC, men hon är åtminstone högt uppsatt, och det är hon då som tar beslutet att fokusera bönerna även på andra också. Och när hon gör det så bestämmer sig Cecilia för att bryta sig loss och starta sin egna lilla grupp. Och snart har hon då 5 sektmedlemmar. Det är mamman Marinda Stein, hennes barn Leroux som är 16 år,
mm,
och Marcel som är 14 år. Och sen är det paret Zack och Michaela Valentine.
Okej. Okay.
Över tid så kommer också en man som heter John Barnard gå med. Han verkar som att han kommer från ett lite annat håll typ. Alltså jag vet inte riktigt om han är med från början eller om han dyker upp typ. Och han verkar som att de kanske har, alltså att han har typ lite drogproblematik och att de typ ger honom pengar och lite grann försörjer honom. Och att han kanske typ mer är med på grund av det än att han typ brinner jättemycket för att motverka Satan typ.
Alltså, man har olika han kanske causes också. Helt enkelt.
Exakt, lite så. Men han är liten av en outsider i alla fall. Men han är också med liksom över tid.
Ja.
Cecilia kommer då att döpa sin nya religiösa grupp. Ja, det handlar ju väldigt snart om en liten sekt. Och den här sekten får namnet Electus Perdeus. Okay. Chosen by God. Utvald av Gud. Det var en trestegs översättning som pågick. Den här sekten handlar då jättemycket om att Cecilia ska skyddas och värnas och bli omhändertagen, som det så ofta gör med sekter. Men det handlar också om att motverka satanism i stort, vilket är lustigt för att alltså deras stil, de ser väldigt mycket ut som, alltså du vet, om man ska göra satanister i typ en high school film. Alltså yeah. De ser väldigt liksom väldigt mycket ut som så här, du vet, goth kids allihopa typ. Mm. Men de är då kristna och vill motverka satanismen. Alltså, jag säger inte att alla som är gotar är satanister på något sätt, såklart. Men du fattar vad jag menar. Det är liksom inte så här, det är inte tradkristna vad de ser ut att vara typ. Och det är de väl inte heller i sin belief heller kanske. Men de vill alltså motverka satanismen då. Och Cecilia berättar då att hon vet om att det finns ett barnhem i USA dit man skickar barn som har lyckats fly från den här sekten.
Mm-hmm.
Så att när barn lyckas fly och typ behöver få hjälp så kan man skicka dem till det här barnhemmet i USA. Och där tas de hand om och liksom blir typ avprogrammerade, eller vad man ska säga.
Yeah.
Och hon vill då skänka pengar dit och får sina följare att ge henne massor av pengar som hon då i sin tur ska ge till barnhemmets mycket, mycket viktiga verksamhet. Mm. Det finns förstås inget barnhem. men det säger väl sig självt. Cecilia har en man och två små barn, sjukt nog. Mannen är, vad jag förstår, polis.
Okej.
Inte riktigt hur det går ihop.
Nej.
Men det finns nog teorier om att sekten kan hålla på med sin skit så länge just för att han är polis och att han kanske
ingen
motverkar utredningen lite grann.
Mm.
Men det är oklart typ. Men det hintas lite grann om det i en annan källa typ.
Ja.
Och det som är konstigt är att de bor ju då tillsammans, eller hon bor med sin man och sina barn. Men de är aldrig med i liksom sekten.
Nej.
Nej. Och den här lägenheten blir verkligen så centrum för Electus Perdeus. Efter ett tag flyttar alltså Marinda in sina barn, LaRue och Marcel, till Cecilia. Alltså som nästan som någon slags gåva till henne typ.
Okej. Intressant.
Så jag vet inte riktigt, det är en konstig familjedynamik. Otroligt. Då när hon driver en sekt i ena rummet. Och han typ är så här, okej. Okay,
hoppas ni jag
har det bra, jag går och typ är lite polis nu. Han har aldrig varit misstänkt för några brott eller så, liksom, kan jag säga. Men det, ja, det är konstigt, helt enkelt. Utöver den här satanismen då, att man måste rädda världen från satanism, så handlar mycket av verksamheten också om att hämnas på OTC.
Mm-hmm. Yeah.
Såklart.
Bra.
Och även då att straffa Ria Grünewald. Så gruppen börjar liksom efter bara några månader att typ så placera bomber vid OTC-medlemmars bilar. De slår sönder rutor på kyrkan. De startar olika bränder. Cecilia lämnar en lapp utanför lokalen. Nej, men alltså det går snabbt. Det går snabbt så in i helvete. Cecilia, hon hatar då Ria Grünewald. Alltså hon lämnar en lapp utanför deras liksom, lokal. Hon skriver, Ria, who is going to protect you now?
Det är så starkt att starta en sekt för att man hatar en person.
Ah.
Alltså det är commitment ändå.
Det är verkligen sant. Det är verkligen petty.
Okej.
Okay. Och de hotar också typ andra medlemmar i OTC och sådär. I slutet av juli 2012, alltså så, som sagt ganska kort in i den här historien.
Det är också så nyligen.
Ja, jag vet. Nej, jag vet. Alltså det känns som att det typ borde vara
på något fucked up
som hände på 70-talet. Ja, men nej, det här är nu. Slutar sig i juli 2012 berättar Cecilia för de andra att en kvinna som heter Natasha Berger, som är med i OTC, uttalat en förbannelse över Cecilia och dessutom uttalat förbannelser som skadar barn i liksom allmänhet.
Mm.
Random barn. För detta måste Natasha Berger dö. Och det blir paret Valentines uppgift att lösa det.
Okay.
Så den 26 juli kommer Zack och Michaela Valentine hem till 63-åriga Joy Bonsire. Hon bor i Pretoria, typ 50 minuter från Krügerstorp, så att de är runt i liksom, så här, lite olika orter och sådär. Hon är nära vän med den 33 år gamla Natasha Berger. Jag har förstått det som att Joy bor granne med Natasha, och paret Valentine får då Joy att under hot skriva en lapp där det står att Natasha ska komma till hennes lägenhet när hon kommer från jobbet.
Mm-hmm.
Så hon dyker då upp, och när hon gör det så knivhugger Zack och Michaela både henne och Joy till döds.
Okej. Okay.
Lite drygt 2 veckor senare slår sekten till igen. Den här gången är offret den 75 år gamla Reginald Bendixson. Han har ett arbetsliv som pastor bakom sig, men är, alltså han är typ pensionerad. Han jobbar lite grann i OTC. Alltså han predikar lite grann.
Yeah.
Typ, någon gång då. Han är också nära vän med och typ mentor till Ria Grunewald. Så den 13 augusti kommer Zack Valentine och Marinda Stein, som är den här mamman och läraren, till Reginalds hem i Johannesburg, utklädda till poliser. När han släpper in dem så attackerar de honom med en yxa. Och det här är liksom, alltså det går typ 2-3 veckor bara mellan de här morden. Alltså det är sån så total eskalering som går direkt liksom. Och nästa offer kommer från den egna gruppen. För efter de här 3 första morden så känner Michaela Valentine att det har gått för långt, och hon vill ut ur Electus Perdeus. Hon tar upp det med sin man, men tyvärr är han då mer trogen Cecilia än sin egen fru, och berättar för Cecilia om vad Michaela typ tänker.
Thank you.
Då bestämmer Cecilia att Michaela, som är 25 år gammal, också liksom för det ska dö typ. Så den 4 oktober lägger Zack någon slags lugnande i Michaelas kaffe innan han lämnar deras hem i Johannesburg och går till jobbet. Där ser han till att vara i möten typ hela dagen, så att ingen ska kunna tro att han är inblandad i sin frus död. Samtidigt har han då gett Marinda och Marinda hemnycklar och du vet som fjärrkontroll till typ porten. Marinda tar med sig sin 14-åriga dotter Marcel, och tillsammans dödar de Michaela Valentine. När Zack kommer hem från jobbet så hittar han sin frus kropp i deras säng.
Men gud.
Det är så sjukt. Det är så hemskt. Efter mordet på Michaela har Cecilia planer på att döda Rias son Joshua, men det blir aldrig av. Och istället så tar sekten en paus från sitt mördande. En paus som varar i 3 år.
Också speciellt.
Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Alltså ingenting med det här liknar alltså vad man vet om krimfall på något sätt. Liksom. Det är väldigt svårt att förstå. Typ. Men det som händer efter 3 år är att de har slut på pengar, typ. Cecilia har ju då fått sina pengar från sina medlemmar för att ge till det här barnhemmet. Men pengarna är slut. Man behöver mer pengar. Och Cecilia har då en ny plan. Där John Bernard ordnar ett möte med sin chef, en snubbe som heter Peter Meyer, för att diskutera någon slags affärshemlighet. Men när Zack Valentine, Marinda och dottern Marcel kommer hem till Peter och hans fru Joan, så binder de dem och kräver pengar. Paret har inte mycket pengar på sig, så sektmedlemmarna tar det lilla de har, och sen så mördar de båda två. Och drygt 2 veckor senare så sätter de en ny plan i verket. Den här kommer att bli mer lukrativ, för att de får bara ut, alltså de får ju jättelite pengar av det här första mordet liksom. Nu har de en ny plan. Den är omfattande, eller vad man ska säga, för att de ska fejka Zack Valentines död och ta ut hans livsförsäkring på 3,5 miljoner sydafrikanska rand. Det är strax över 2 miljoner svenska.
Okej.
Okay. De lär känna en kille som heter Jerry Jackson. Han är 44 år gammal och jobbar som gatuförsäljare. Det är lite oklart vad han säljer. Men hur som helst så sätter han sig den 16 december 2015 i en bil tillsammans med John Barnard, Marinda och hennes son LaRue. I bilen drogar och stryper LaRue Jared. Och sen sätter de honom, alltså när han sätter de hans kropp i framsätet på Zack Valentines bil. Parkerar den på typ ett fält och sätter eld på den.
Men gud.
Och dagen efter så identifierar Marinda kroppen som sax. Han dödförklaras och Cecilia står som mottagaren för hela summan om livförsäkringen. Så Zack flyttar då in på ett hotell i Krugerstorp för att typ gömma sig från myndigheterna.
Mm-hmm.
Sen inleder de en serie mord som kommer att bli slutet för dem. För han Le, som jag berättade om i början, var inte den första personen de stämt träff med för att döda. De bokar alltså möten med folk som i deras yrkesroller typ ingår att liksom träffa klienter typ på det sättet.
Ja.
Sen kräver de dem på pengar och mördar dem. Och det första offret i vad som kommer att kallas för gruppens appointment murders i media är Glenn McGregor. Han är 57 år gammal och jobbar som någon slags revisor men typ med särskilt fokus på skattefrågor.
Mm-hmm.
Så de stämmer träff med honom och Marinda, Marcel, LaRue och John mördar honom i hans hem den 27 januari 2016. Mordet ger dem drygt 3500 kronor. Nästa offer är Anthony Schofield. Han är 67 år gammal och jobbar med samma sak som Glenn. Han mördas den 10 maj i det här gängets egen lägenhet i Krugerstorp. De tvingar honom att berätta sin PIN-kod och får ut typ 10 000 kronor för hans konto. Och sen använder de också hans kort typ att handla saker på. Hans kropp hittas i bagageutrymmet på hans bil. Bara två veckor senare, nej jag vet. Alltså det är... Bara två veckor senare, den 26 maj, så mördar de Kevin McAlpine. Som är 29 år gammal och jobbar med försäkringar. Han mördes också i deras egen lägenhet. Han och hans fru Kezia har firat sin första bröllopsdag 3 dagar tidigare. Och hon är gravid med deras första barn.
Nej. Alltså,
Kevin, som sagt, han luras också till... Jag vet, det är så hemskt. Det är så jävla, jävla hemskt. Han luras också då till sektens lägenhet. Hotas att lämna över kort och PIN-koder innan han mördas och placeras i bagageluckan på sin bil. Mindre än 1 000 kronor tar medlemmarna från Kevin. Och bara 4 dagar senare så mördar de då han Le Lattigan. Och snart inser polisen att de har gripit en sekt, liksom en seriemördarsekt typ.
Alltså så sjukt.
Cecilia har ju då förstås aldrig varit med vid själva morden på liksom sån Manson manér. Men det råder ingen tvekan om att det är hon som är gruppens ledare. Så redan vid de första morden så fanns det också de, alltså du vet de här morden i OTC liksom, så fanns det de som sa till polisen att så här, ni måste kolla på henne för hon håller på att hota oss hela tiden.
Mm.
Men det verkar typ sjukt nog aldrig ha gjorts.
Så.
Men nu sitter de då där till slut allihopa och LaRue, som alltså var 16 år när hans mamma tog med honom i sekten, alltså han har verkligen, inte bara då att följa med sin mamma, han har också verkligen vuxit upp i den här miljön. Han är 20 när han grips. Han erkänner då. Och det gör också John Barnard. De får 35 kontra 20 års fängelse. Även Marinda Stein, alltså LaRue Marcells mamma, erkänner. Och hon döms till 11 livstidsdomar plus 115 år i fängelse. Rättegången för övriga sexmedlemmar blir förstås en mediecirkus. Det gäller alltså domar mot Zack Valentine, Cecilia och Marcel. Zack döms till 8 livstidsdomar plus 66 år. Marcel, som är alltså hon är 21 vid tiden för rättegången.
Mm.
Hon var som sagt 14 när hon hamnade i den här situationen. Hon döms till 7 livstidsdomar plus 144 år.
Alltså.
Cecilia Stein, som hon hävdar, har alltid hävdat sin oskuld. Men trots det så döms hon då till 13 livstidsdomar plus 152 år.
Oh.
Hur sjukt?
Alltså det är så mycket tid.
Nej, jag vet. Det är verkligen... de tror verkligen... Alltså det är verkligen... det är så mycket tid. Nej, jag vet. Det är verkligen... Man bara, vi fattar vad ni gör, liksom. Jag har då lyssnat på en podcast som jag inte kan rekommendera eftersom jag blev så himla himla irriterad på en av dem som gjorde den. Men den heter i alla fall
Wife of Crime. Var det den du berättade? Skrev till mig.
Ja, exakt. Den heter Wife of Crime. Det är en fru som berättar för sin man om olika fall. Gissa vem det var som störde mig.
Blev ändå glad när du skrev, för jag kan verkligen relatera till den känslan.
Jag höll på att bli galen. Avsnittet heter See Through Flat Top, Krugerstorp cult killings. Det enda som var roligt med det, för han försökte verkligen maniskt skoja hela tiden och sa samma skämt om och om igen. Och det var jobbigt. Men han sa en sak som var rolig, som var att någonting om att hon, den här Cecilia Stein, såg ut som en fucked up Pauly D. För det är faktiskt exakt så hon ser
från
ut.
Jersey. Från Jersey Shore.
Ja, från Jersey Shore.
Okej, okay, det var ju så ganska kul.
Jag ska, man förstår jag, inte. Vill du se? Ja, men jag ska visa dig. Jag ska skicka en bild till dig på Facebook.
Ja, gör det.
Så får du se. Får du se om du inte tycker att det är... Det ska jag ändå ge honom. Att det höll
det,
jag med om.
Det
och det var skoj.
Att du inte bara liksom... Okej, totalt.
Okay, kolla Facebook-chatten.
100% ja.
Eller hur? Eller hur? Okej, okay, och sen har jag läst ett utdrag ur boken The Krugerstorp Cult Killings av Gina Marx. Jag läste en artikel på News 24 med rubriken The Krugerstorp Killings Explained. Who was murdered? How and why? Jag har läst på DSTV, de har liksom en liten samlingssida om det här fallet. Jag läste en intervju med Kevin McAlpins fru Kezia på Krugerstorp News. Och sen har jag också läst på Wiki. Och det finns en dokumentärserie om det här fallet i 4 delar som ska vara väldigt bra. Men jag har inte hittat någonstans man kan se den i Sverige. Den finns på Showmax. Mm. Och det är då samma Gina Marx som har skrivit den här boken som är en av dem som har gjort den. Och serien heter i alla fall Devil's Dorp. Det var det som jag hade bjudit på.
Det var inte så lite.
Nej, det var det inte det.
Nej.
Vilken jävla...
Vilken resa.
Ja, jag vet. Det var verkligen det. Jag har haft den här på min to-do ett tag och varit så här. Jag vet inte när jag ska klara av att ge mig in.
Nej, jag fattar.
I den här världen. Men jag gjorde det. Och jag tvingade med mig er.
Mm.
Ja, tack snälla.
Tack,
okej,
för
tack för att
veckan.
Ni var med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej då. Podplay.